Hur känns det att veta om att man själv är på menyn? Förvandlingen är ett audiodrama av författaren och dramaturgen Johannes Ekholm. Sex vänner samlas till det som man tror att ska bli en trevlig kräftskiva. Men etiska dilemman uppstår. Kräftor kokas levande och det lider av det. Förvandlingen har premiär precis när årets första kräftor kokas. Jag, Kia Svetihin, fick med ett samtal med Johannes Ekholm.
Det är ett karnivoriskt audiodrama. Jag tänker mig att man föreställer sig hur det är att vara en kräfta och vara på en kräftskiva.
Hej!
Hej, där är ni ju! Men kom in!
Ursäkta att vi är sena. Vi missar bussen.
Vi började ju redan undra ifall ni skulle komma alls.
Men nu är vi här. Vad skoj!
Stig på, välkomna! Skorna kan ni lämna här och rockarna kan ni hänga här ifall ni hittar någon ledig krok. Vi har just hällt upp den femte snaps.
Ja, vi får ta i fatter.
Du står och vippar på tröskeln medan de pratar. Han som tar emot er. Det måste vara han som är Aron.
Aron som bor här. Tillsammans.
Förvandlingen är ett audiodrama som med karnevalistisk uppsluppenhet skär ett snitt genom samhällsdebatten. Sex vänner samlas till det som ska bli en trevlig kräftskiva. Men i samma takt som suparna slinkar ner tar diskussionen om livets okränkbarhet en allt våldsammare vändning. Vem har sist och slutligen rätt att bestämma att en kräftas liv är mer värt än en människas?
Hej, jag heter Johannes Ekholm och jag skriver böcker och regisserar hörspel.
Hur titulerar jag dig?
Herr.
Herr? Jo, Johannes Ekholm. Nu ska jag säga författare, dramatiker.
Ja, du kan skriva författare.
Dramatiker.
Författare, dramatiker.
Johannes Ekholm är en flerfaldigt prisbelönad finländsk författare och dramatiker. Tidigare jobbade han som grafisk designer. Hans debutroman Kärlek liksom väckte stor uppmärksamhet, liksom generationsdramat Kasper Hauser. Att det blev just den finlandssvenska kräftskivan som fick utgöra skådeplats för Ekholms audiodrama handlar om att tanken var att han skulle ta upp ett etiskt dilemma.
Frågan om djurs lidande eller varför inte människors lidande är liksom en viktig akut fråga. Men att sen ville jag behandla det också på ett sätt som inte moraliserande, mer som upplevelse av att hur kan det kännas ifall man vet man själv är på menyn.
Går du själv på kräftskivar?
Jo, absolut.
Har du liksom tagit egna erfarenheter från egna kräftskivar eller varifrån fick du hela det här liksom? Nej, men hela stummen.
Jag tänker mig att det är en ganska så stark liksom, klaustrofobisk stämning och att den kanske liksom på ett något plan har att göra med liksom, corona, isolering och sånt. Att utgångsläget är att man ligger hemma, man har varit hemma i flera veckor, man har inte träffat andra människor. Man blir övertalad att komma på en fest, känner sig på något sätt illa till mods och gör stämningen dålig för alla andra också. Att det är liksom en sån social stämning som det där, som jag åtminstone upplevde då förra vintern starkt.
Vad är det som är kiva med en kräftskiva? För du sa själv att du tycker om att gå.
No, inte jag någon vän av kräftskivor. Jag har varit på en kräftskiva i mitt liv. Det var skojigt. Jag hade kiva. Vi drack sprit.
Det är ju det. Alltså det är det jag kommer till. Är inte kräftskivorna bara det man dricker de där snapsarna?
Ja, jag tror att det är det. Men att, alltså, jag tycker nog att man ska ta på allvar också den här diskussionen om att kräftorna är kännande varelser som lider av att man kokar dem levande. Att det är något vi inte kan liksom undgå och jag tycker att det är helt bra att tänka på då när man gör det.
Tematiskt sett, liksom, är det här egentligen då ett audiodrama om djurens rättigheter?
Rättigheter är ett så konstigt namn. Vem är det som ger rättigheter åt vem? Jag tänker att om djuren själv skulle få bestämma så skulle inte de behöva liksom människor att bestämma för dem. Att så här frågar om liksom rätt och fel, det blir på något sätt så jobbigt att någon människa har en åsikt och en annan har en annan åsikt. Så därför har jag liksom försökt gå in i den där upplevelsen av att vara kräfta och hur det känns att bli kokad. Att det är liksom mer så här hands on och direkt.
Audiodramat är skrivet i du-form och lyssnaren intar positionen som den aktiva som blir tilltalad. Det var ett väldigt genomtänkt grepp för Johannes Ekholms del.
Jag skrev i du-form att berättaren berättar liksom om lyssnaren. Jag tänker mig att det där upplevelsen kanske också är bäst om man lyssnar på den med hörlurar. Man känner liksom, man har ögonen stängda och tänker sig att det är en själv som det händer åt. Och att det där...
Precis, jag upplevde nämligen att jag var den här kvinnan
som
är hemma. Ja. Vi visar inte säga mera.
Ja, hon har inte något namn heller. Att det är bara du, utom att det sen vänder om i något skede till jag. Då hon liksom... sen på något sätt hittar sitt riktiga jag. Jag har liksom varit ute efter att beskriva någon slags upplevelse utanför det sedvanliga, någon slags undantagstillstånd som sen också kanske med ljudtekniska lösningar hoppas jag kunna förmedla liksom till lyssnaren, att man på något sätt går in i en annorlunda stämning eller ens hjärta börjar dunka snabbare eller man känner liksom av att man förflyttas till något annat utrymme, annat ställe.
Allt liv förutsätter förgörande av något annat levande.
Jag är ledsen att du får stå och vänta på mig i regnet, men jag stannar nog hemma.
Aha.
Förlåt.
Jag tänker inte försöka tvinga dig. Ja, hej då.
Jag ligger stilla med ögonen slutna. Jag känner mig ledsen. Sömnig.
Det är bra att du säger det där med hörlurar. Jag lyssnar nämligen på den i Centralparken i Helsingfors. Centralparken är alltså en jättestor park där det är ganska mörkt och fuktigt. Mm. Och det där... Och det visste jag ju inte att var liksom kanske bäst, alltså för mig var det så helt ultimat att vara där. För alltså du lyckas ju förmedla också någon form av alltså fruktansvärd ångest. Är det meningen?
Nu är det säkert ju att om man hittar en grotta att gå och lyssna i eller man kan dra filten över huvudet och vara i ett mörkt rum eller inne i en städskrubb, kanske man kommer åt den där stämningen. Ja, absolut. Det är liksom också ett hörspel om ångest eller det liksom, både liksom behandla det och frambringa det, hoppas jag.
Johannes Ekholm hade en mångfacetterad skrivprocess då han skrev audiodramat. Han har läst Consider the Lobster av David Foster Wallace och The Ones Who Walk Away from Omelas av Ursula K. Le Guin och andra berättelser som har ett etiskt dilemma som handlar om att man antingen kan låta saker gå som de går eller i sitt stilla sinne veta att det är någon som lider av det och sen kan man bara välja att gå bort. Men självklart har Ekholm utgått från Franz Kafkas Förvandlingen.
Hos Kafka så är det så att man vaknar upp som en skalbagge men känner ännu av alla sina mänskliga förpliktelser och funderar bara på att hur ska man komma till jobbet när man är en skalbagge. Och det där, i det här min förvandlingen så tänker jag mer så här att okej, att man har blivit en insekt eller liksom ett, vad heter det, så han ryggradslöst djur. Om man är hämndlysten.
Mm.
Att det finns ingen liksom så här förpliktelser eller så här. Det finns på sätt och vis ingen moral sen kvar när man är ett djur.
På kräftskivan händer det saker. I en scen blir gästerna erbjudna att dricka en magisk dryck.
Det sägs inte direkt ut vad det är de tar, men det finns en scen där de tar någon sån magisk dryck. Och jag tänkte att det är liksom... Jag ville att det är en berättelse som har liksom ett mystiskt element, att man går över liksom en gräns, man förvandlas till något annat, så som man också säger. Och att jag tänkte i något skede att det kan vara liksom en magisk portal, det kan vara liksom ett, jag vet inte, hål i väggen eller någonting, men att sen kanske för att hålla någon slags realism så tänkte jag att okej, det är en sån här psykoaktiv drog, kan vara den liksom portal som de går igenom för att förvandlas till någonting eller uppleva någonting utanför sig själv. Det har också liksom att göra med att dramaturgin är så cirkulär, att det som händer i början har hänt redan tidigare och det som händer i slutet är det samma som händer i början, och i princip så finns det ett sånt val där man liksom bestämmer att kommer man att upprepa allt det här som man redan vet att kommer att hända eller kommer man att göra någonting annat. Också för den liksom, hur ska vi säga, transcendentala upplevelsen, så tänkte jag att det är viktigt att ha liksom ett sånt ett element som bryter det liksom vanliga som vi känner på något sätt omkring oss i vardagen.
Johannes Ekholm har alltid varit frän i sin samhällskritik och funderar fortfarande mycket på arbetslivet, frilanslivet, prekariatet och medborgarlön.
Alltså situationen är hopplös hela tiden och blir värre för kulturarbetare hela tiden. Man kör ner på understöd och bidrag och budgetar och så vidare. Att det är nu särskilt under coronan när människor inte har haft jobb eller inte haft möjlighet att gå ut hemifrån, så tycker jag att det är så akut och det är så självklart uppenbart att vi borde ha en medborgarlön en liksom basinkomst som är för alla den samma och den räcker till för att leva ett på något sånär OK liv. Det vill säga att den är högre än arbetslöshetsunderstöd för tillfället. Att den där månadsstipendiesumma som man får från stiftelser tycker jag att det är helt OK. Man kan leva på det i Helsingfors. Att basinkomsten borde vara på samma nivå. Typ 1500-2000 euro i månaden. Det skulle vara liksom, det skulle vara rätt för alla och det skulle också underlätta kulturarbetare och konstnärer. Det skulle ta bort en sån konstig liksom tävlingssituation där man alla ens kollegor är ens på sätt och vis fiender för att man ansöker hela tiden om samma pengar och man är hela tiden lite avundsjuk när någon får besviken när man inte får skäms över att få för att man vet att alla andra kommer att hata en för det.
Förvandlingen av Johannes Ekholm finns att lyssna på arenan. Det var jag, Kia Svetihin, som hade träffat dramatikern och författaren Johannes Ekholm.